Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Påsklovet är slut och vi står inför en rapportsäsong. Två bolag är med oss idag. Vi ska också spana efter lite möjligheter utanför den noterade miljön. Uppåt i Asien under natten och mycket att prata om här i studion. Det är den 17 april, du tittar på Börsmorgon. I dagens program, glada fåglar i form av ett bud på Rovio i flera affärer faktiskt i börsens kulisser. Rapporterande TF Bank och Creades är med oss, nämnda Rovio också allra sist i programmet. Och så ska vi snacka veckans aktie med Ulf Pettersson som är med oss på länk ifrån Kalmar. Han ska också blicka framåt inför Ericssons rapport imorgon. Till det ska vi alltså prata onoterat, om onoterat är rätt ord. Oskar von Reis, ny gäst med lång erfarenhet från Blackstone bland annat. Nu är verksam inom den icke-noterade miljön med ny fond, eller hur?
Ja, det kan man säga. Först här så kallar vi det för de privata marknaderna för att onoterat inkluderar ganska mycket. De privata marknaderna har mer än bara onoterat så att säga. Vi har satt upp en plattform, en digital sådan, där idén är att, så att säga, hjälpa finansiella rådgivare att navigera, administrera och förstå så att säga, hur man bäst kan investera i de privata marknaderna.
Och vi ska prata mycket om det här lite längre fram. Vi har några nyheter att beta av, men har du några reflektioner över tajmingen? Det känns som att private equity-investeringar, vissa delar av den onoterade investeringsmiljön, är ganska lågränteberoende.
Ja, det kan man väl säga till viss del att vissa existerande investeringar som har gjorts inom private equity såklart kommer känna av ränteläget som nu ligger klart mycket högre än de senaste åren. Vi tror däremot att när det kommer för nyinvesteringar, just nu är prisbilden superintressant och vi tror väldigt starkt på faktiskt private equity som tillgångsslag nästa kommande åren. Mm. Och jag är ganska övertygad om att det här kan vara en av de bästa så att säga vintagen som kommer att skapas nu faktiskt.
Den bästa tiden att investera är förstås när det är lite oroligt. Ulf, jag har en annan fråga till dig. Jag har haft påsklov, jag har kopplat ur mobiltelefonen och verkligen njutit, lagt mycket pussel och läst mycket böcker. Vad har jag missat? Om du fick välja tre höjdpunkter ur den gångna veckan, Uffe, för att fräscha upp mitt minne.
Det har ju varit en hel del inflationsstatistik som mestadels har varit positiv, men från en svensk investerars perspektiv får man ändå säga den omvända vinstvarningen som kom från Volvo för en vecka sedan nu, som där de slog förväntningar med nästan 50%, gjorde ett rekordresultat inte bara för Volvo utan för hela svensk industri, ett enskilt kvartal justerat för engångsvinst och sånt där på 18 miljarder. Så det var ett alldeles fantastiskt resultat, både lastbilar och VC-produkterna går väldigt starkt. Det är väl de stora grejerna, sen här hemma i Kalmar som slog då Nybro och Kalmar i ett mycket hett derby. Det tycker jag man ska nämna även i Börsmorgon.
De här tre faktorerna, Oskar, om du fick välja en. Derby Kalmar, svenska börsbolag som kommer med omvänd vinstvarning eller inflationsstatistik. Vilken typ av data kollar du mest på?
Alltså, vi följer ju till stor del egentligen ränteläget, inflationen, arbetsmarknaden och banksektorn. Kanske på en lite mer global nivå, man säger så, för att titta mer på så att säga makrotrenderna. Givet att ränteläget där det ligger för att stäva inflationen är ju såklart det som alla funderar på just nu och sen då hur det eventuellt kan påverka en eventuell recession. Vi tror väl att det finns lite kvar på höjningarna som säger nästa runda, även om vi sen tror att kanske USA i alla fall kommer att stabilisera sig och kommer till liksom mindre aggressiv räntehöjning fram till kanske mitten 2024.
Så vi närmar oss toppen i alla?
Ja, vi tror det. Men vi tror också att det kanske är lite för tidigt att börja fundera på räntesänkningar. För det är en ganska annorlunda situation i dagen, exempelvis finanskrisen, när det kommer till hur banker, det vill säga riksbankerna, väljer att agera och fokusera på.
Jag vill också höra mer om alldeles strax. Jag vill nämna finansminister Elisabeth Svantesson som lägger fram sin första vårbudget. Kanske vi spanar mer efter lättnader för hushåll och BNP-justeringar i den här. Vi kan väl tillägga att presentationen sänds som ni ser här, här på DTV. För den som hellre vill titta på vår proppen så går det att välja det istället för Börsmorgon. Alltså, men jag rekommenderar förstås att stanna kvar här eftersom vi har många intressanta nyheter att avhandla. En sån är budet på Rovio. Det här rapporterades ju under helgen att ett dotterbolag till Sega var på väg att lägga ett bud på den finska Angry Birds-utvecklaren som sattes på börsen 2017, om jag inte missminner mig, faktiskt med en riktig kraftig nedgång kort efter noteringen. Sen dess har bolaget gått lite bättre och nu kan vi väl räkna med en rejäl uppsving på börsen efter budet. Ulf, har du några tankar kring detta?
Ja, det kom ju ett bud från ett annat bolag redan i januari som tryckte upp aktiekursen upp mot de här nivåerna 9,25 som nu Sega lägger ett bud på. Vad jag förstår så är budet stort sett hemma, de har fått med sig de stora ägarna. Så, men vi får se, eftersom det kom ett bud tidigare i januari från en annan aktör så kan det ju bli en budstrid också. Så vi får väl hålla ögonen öppna här. Men det är ju intressant, det är inte bara de här fåglarna Rovio som har fått bud på sig. Ett annat finländskt bolag Opponor som håller på med vatten- och värmeinstallation och sånt där, har stor verksamhet i Sverige. Jag har också fått ett bud från ett belgiskt bolag här på morgonen. Och hemma i Sverige så har vi ett bud i mjukvarusektorn, då Sign Up som också fått ett bud. Så det trodde man väl inte. Man satt och liksom väntade på vinstvarning. Istället så kommer det liksom en trio bud här på måndag morgonen. Så det är ju intressant. Det kanske säger någonting om investeringsklimatet som vi började den här sändningen med.
Vad säger du om det? Vi har haft ett till och stilt.
Ja, jag tror det stämmer. Därför att det är väl som alltid så att säga, när det är oroligheter, framförallt ovisshet, så tenderar ju investerare och olika typer av så att säga, folk som vill agera i marknaden att stanna upp lite. Tänka igenom så att säga, hur ser omvärlden ut och försöka så att säga, kalibrera sina modeller och därav se vad som händer lite grann. Och som nämnde innan, givet att räntelägena börjar så att säga, plana ut lite grann, man kan börja ta lite av en syn så att säga, på framtiden, så kommer ju också därav volymerna när det kommer till transaktioner att sätta igång igen, i alla fall enligt vår uppfattning. Och givet också vad börspriserna ligger i nuläget så är det inte så att säga, osannolikt att vi även kommer att se allt fler så att säga, uppköpsförsök. Dels från den privata marknaden in mot börsen, men kanske också mellan strategiska.
Intressant observation tycker jag. Dels kan man börja räkna på saker nu för att man har ändå en bild av framtiden, inte lika osäkert, och dels är det billigt.
Ja, jag tror det. Alltså det för vår del, vad vi ser, vad vi hör i marknaden, som sagt den privata delen och inte specifikt aktiemarknaden, är ju att man sitter nu och man tänker igenom, man har liksom en framtidssyn. Sen om den är ljus eller mörk, det är en annan fråga. Men så länge man i alla fall har en prognos med någonting att förhålla sig till och prissätta på, då kan man agera.
Ulf, vill du koppla på det här resonemanget?
Ja, men så är det. Normalt sett så brukar de allra flesta affärerna göras när det är högkonjunktur och toppkurser. Men kassaflödena har ju varit bra. Det är möjligt att folk vågar så att säga, köpa redan nu även om vi står inför en lågkonjunktur. Vante som pratar om det och alla andra, IMF och andra, har ju, liksom, det är tydligt att vi är på väg neråt här. Och då brukar det inte vara så mycket affärer utan det brukar vara när man liksom är på toppen. Men det är möjligt. De här senaste tre åren sen pandemin och med krig och sånt där har ju liksom lagt många förvärvsplaner på åt sidan. Och det är möjligt att en hel del företag nu dammar av dem där och ser då. Det är mycket av det här är ju finansieringsmarknaden som, och ser man en räntetopp så kanske banken även vågar liksom finansiera sånt här också. Så det ska bli ett intressant läge här kommande månaden.
Apropå finansieringsmarknaden så väntar vi på TF Bank som har rapporterat nu på morgonen. Men Oskar, finansieringsmarknaden är väl en växande kusin till private equity-branschen. Den har väl vuxit upp som en liten spin-off-sektor.
Ja, precis. Det är väl en utveckling som egentligen har successivt hänt sedan egentligen finanskrisen kan man väl säga. För det har varit mycket som har hänt kring just det här med att banker har pressats tillbaka lite grann i hur de kan låna ut pengar. Det vill säga vilken vilja de har att vara ganska så att säga aggressiva på utlåning när det kommer till så att säga lite mer unika, exotiska, vad det nu kan vara för typ av olika lån. Vad det har inneburit är ju att allt eftersom banken har gått tillbaka lite grann så har ju skapat liksom en ny marknad för privat, det vill säga private credit. Det som i USA kallas för shadow banking, det vill säga att det skapas mycket finansieringsmöjlighet i marknaden i så att säga, spåren efter bankerna. Och det är någonting som vi tittar oerhört nära på är just det här, så att säga, vad är det för typ av hål som måste fyllas av andra kanaler än de traditionella bankutlånings...
En spännande investeringsområde som man kan kanske komma in i via er. Fonden heter ROIC förresten, fast ROIC med ett Y istället för ett I.
Ja, precis. Return on your capital, det är det som ligger bakom de fyra bokstäverna. Vi är ingen fond per se, utan det som vi är en plattform som erbjuder folk att komma åt och hitta fonder, det vill säga rådgivare, banker och professionella investerare. Och vårt jobb är så att säga att hjälpa till och plocka fram de strategier som vi tycker är intressanta för sen då kunderna i slutändan ta ställning till om de tycker att det passar deras portfölj.
Är det här för lite större kunder, för institutionella placerare i första?
Ja, det är för ganska många kunder. Det är inte egentligen en fråga om så att säga, storlek på kapital. Det är snarare liksom vilken erfarenhet man har av vissa typer av investeringar. Men detta är ju en, så att säga, en stor trend just nu. Det här med att just komma åt privata marknadsinvesteringar, fonder och så vidare blir allt mer så att säga uppmärksammat, och folk generellt har en allt mer så att säga nyfikenhet kring hur fungerar detta, hur kommer man åt det, hur går man tillväga, vart vänder man sig.
Vi ska vända oss tillbaka till banksektorn och till TF Bank som kom med rapport tidigare i morse. Intressant att kreditkortsutlåningen växte kraftigt. Låneportföljen ökade med 28% i lokala valutor. VD Mattias Karlsson är med oss. Mattias, hur sammanfattar du själv rapporten och utvecklingen?
Ett relativt bra kvartal i en relativt svår miljö, kan jag väl tycka. Vi gör rekordresultat, så att ja, man får vara nöjda.
Är du nöjd? Jag reagerade på att tillväxten verkar vara starkare än vinsttillväxten, så att säga. Man kan läsa in en viss marginalpress i de här siffrorna. Läser jag rätt om?
Det är helt riktigt. Vi har en marginalpress i framförallt vår e-handelsfinansieringsrörelse som vi håller på att jobba med. Och det är väl den som har tagit det största marginaltappet här med jämförelsekvartalet förra året. Sen har vi en rörelsemarginalförstärkning i kreditkort, vilket är väldigt positivt, som vi är glada för. Och det är det vi verkligen ser ljust på framtiden. Sen har vi haft i vårt stora segment, vilket är konsumentlån. Där har kreditförlusterna varit höga under kvartalet och då framförallt i januari.
Kan du berätta mer om det? Är det här början på en trend som i och för sig känns naturlig med tanke på konjunkturavmattning? Är du orolig över den, och hur jobbar ni för att mitigera?
Nej, det är egentligen inte. Det är ju dels så kommer vi från covid-perioden. Den var nog för bra. Konsumenterna hade väldigt gott om pengar och det var nog väldigt låga förluster. Sen vet vi att vintern är alltid sämre i kreditkvalitet under vintern. Det är säsongsmässigt så brukar det se ut. Och sen har vi haft en gradvis förbättring i våra underliggande siffror från januari egentligen. Så jag är lite orolig så på den sikt jag kan se. Det som vi alltid är mest oroliga för och det som egentligen korrelerar mest med kreditförluster över tid är ju arbetslöshet. Och den ser vi ju inte vara på ökande någonstans egentligen.
Blir ni tråkigare eller försiktigare i er utlåning när vi möter en tuffare tid konjunkturellt? Och är det en svår avvägning? Jag förstår ju att ni vill växa med tyska kreditkort. Ska man samtidigt vara försiktigare i det här läget?
Man ska vara samtidigt lite försiktigare. Vilket också bygger på en del marginalpress, för när du blir lite försiktigare så vänder du dig till kunder som ser starkare ut, och de kommer ha ett lägre pris på sin utlåning. Så vi blir lite försiktigare och har varit det egentligen sen Q3 i 2022. Så att det där måste man spela hela tiden och hålla på med. Så att lite försiktigare ska man vara, och sen ska man vara lite mer optimistisk när det är dags för det. Just nu är inte det.
Kort avslutningsvis, kan du ge oss en uppdatering på framtiden för dig själv och hur du ser på banken efter din tid som vd?
Ja, det är 15 år sedan, ska jag sammanfatta det fort. Vi började som ett litet bolag. Vi är nu en betydligt större europeisk bank med nu ett rejält etablering i Europas största marknad, vilket är Tyskland. Så att jag ser otroligt goda möjligheter att fortsätta utveckla den verksamheten. Och jag tror att bara om något kvartal så är Tyskland bankens absolut viktigaste och största marknad.
Men det får vi säga stort tack Mattias Karlsson för att du var med, vd för TF Bank. Ulf ska få kommentera det här lite längre fram och du ska inte kommentera TF Bank specifikt, men banker mer aggregat. Vi har sett många amerikanska bankrapporter se väldigt, väldigt starkt ut. Är det en del av den lite bredare konjunktur- och makropalett som du tittar på när du gör analyser?
Ja, det som vi följde såklart väldigt nära tillsammans med resten av världen får man väl säga var ju, först att säga, paniken kring Silicon Valley Bank och därefter kanske specifikt Credit Suisse. Så att det som vi försöker förstå oss på när vi tar ett steg tillbaka är att förstå om den här regionala bankmodellen fungerar. Eller snarare, vad så att säga kan det krackelera i systemet. Men jag går tillbaka till att jag tror vi alla känner ganska starkt för att banker är generellt sett en extremt annorlunda situation än vad de var exempelvis under finanskrisen. Utan man är mer proaktiv just nu, man är mer beredd på vad som komma ska. Men som jag sa innan, vi ser ganska stort behov av just mer kapital på kreditsidan genom just private credit. Allt eftersom, som jag hörde innan, bankerna är lite mer försiktiga när vi går in i den här perioden. Men det är också reflekteras ju i räntelägena som finns, det vill säga vad kostar det att låna under private credit marknadsomständigheter.
Hörrni, och vad kostar det på börsen ska vi titta på alldeles strax. Vi ska gå över till studio 2 där Emily står redo för börsöppning.
Tack för det, Gabriel. Jag indikerade små rörelser vid öppning, sa terminen i alla fall. Lite muntrare än vad terminen pekade på, upp nästan 0,5% för både breda och storbolagsindex. I toppen i OMXS30 hittar vi Electrolux. Boliden stiger ungefär 1%. Därefter Tele2 i botten. Ericsson också, som ju alltså kommer med sin rapport imorgon. Tele2 har också fått en sänkt rekommendation, kanske även det som pressar lite nu under morgonen. Annars TF Bank, som ni pratade om och med alldeles nyss på sin rapport, alltså, trots att kreditförlusterna ökade, så kanske marknaden snarare tar fasta på att vinsterna ökade också, intäkterna därtill. Upp nästan 4% för TF alltså. Byggmax upp desto mildare, ungefär 1%, lite mer än börsen åtminstone, har ju fått en ny vd nu i Carl Sandlund som kommer från Academedia och från SAS. Men inte då den här Thules Magnus Welander som det spekulerades om. Byggmax ändå upp 1%. Sen är Surgical Science får ett lyft uppåt idag eftersom att det är veckans aktie, vilket Ulf ska få gå igenom alldeles strax. Han skriver dock att det är en hög värdering, men aktien är ändå upp en 5% nu i inledningen och har haft ett ganska svagt början på året i alla fall, upp nästan 5%. Creades stiger också runt 3%. Kvartalsrapporter brukar inte vara kanske det viktigaste när det kommer till investmentbolag, och just Creades avkastade inte lika mycket som börsen under det första kvartalet. Men däremot så har deras portföljbolag Signup, som är här under i First North listat mjukvarubolag, de har fått ett bud på sig med en premie på så där 40% någonting, och det är också, vi har inget avslut i Signup ännu, verkar också ser ut att stiga runt en 40%. Men där kom också avslutet 38% upp för Signup. Creades äger 4% ungefär av det bolaget, så det kanske är en liten skjuts uppåt därifrån. Saab annars har fått en höjd rekommendation, eller förlåt, en höjd riktkurs från Danske Bank. Man skruvar upp den ungefär 15% mer än vad man ser idag, upp till 735 kronor, och man repeterar också köp för Saab upp alltså 55% sedan årsskiftet. En av Stockholmsbörsens rusare definitivt. Rovio och budet på Angry Birds-tillverkaren har ni pratat om. Premien var ju då ungefär runt 18%. Det är också där den stiger strax under kursnivån 9,19 euro. Och kursnivån var ju då 9,25. Så några ören till går att hämta där. Även bud på finska Uponor idag. Inget avslut, ingen handel än så länge. Får se om det kommer igång. Annars rör sig också SAS uppåt. Visserligen 13%, men eftersom att en aktie kostar 26 öre nu för tiden så är det inte jättemycket räknat i kronor och ören. Det är dock därför att man meddelar att man inte utnyttjar den andra delen av stödlånet som man skulle få från en amerikansk investerare, för att den finansiella ställningen var bättre än vad man väntade på förhand. Positiva nyheter, men det är ändå en väldigt jobbigt år och väldigt jobbigt år som vi har haft bakom oss för SAS, i alla fall upp 13% idag då. Annars som OMX30 tickar på där runt 0,4, och det ser ganska likadant ut även för topp och botten. Vi får se om det har rört sig när vi kommer tillbaka sen lite senare.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, men det är bud på upp och ner och upp och ner för SAS. Vad tycker du om den ordvitsen?
Det känns väldigt à la Gabriel. Jag tycker det känns som en bra måndag.
Vi vänder oss till Ulf Pettersson för en ännu bättre måndag. Uff, mycket att prata om. TF Bank snackade vi med innan klockan 9. Rätt positiv reaktion. Jag tycker alltid att svaga marginaler och dystra konjunkturutsikter borde tynga på en nischbank. Särskilt när det här är storbankernas tid. Men det tycker inte börsen uppenbarligen.
Nej, jag hade nog också förväntat mig en svagare utveckling på den här rapporten. Det är ändå kreditförlusterna ökar ju 80% här och det tar ju ganska mycket av resultatet. De lyckas ju ändå öka resultatet eftersom det är en fantastiskt god utlåning här, 28% i lokal valuta. Men kreditförluströrelsen här tycker jag är, jag skulle inte köpa den på den här rapporten, men uppenbarligen så är jag i minoritet på marknaden. Man får inte glömma bort att den har gått ganska svagt också, så det är väl det som gör att den stiger en del idag. Men ja, kreditförlusterna tycker jag man ska bevaka framöver här för TF Bank, för det var en rejäl ökning som vi såg under kvartalet.
Apropå underliga rörelser, SAS är alltid svårt att förstå reaktionen på. Här steg aktien kraftigt. Har du någon reflektion kring det?
Nej, ja, det är klart att det är en positiv nyhet att man inte behöver de pengarna som man då hade liksom förhandlat sig fram till, men ändå så är ju SAS-aktien en död aktie. Det som kommer hända här, det var ju nyhet i förra veckan om danska nyheter om att bolaget ska avnoteras till hösten, spekuleras det kring. Och då skulle ägandet i SAS bestå till 70% av Apollo, ett riskkapitalbolag som har varit med här och finansierat, och 30% danska staten och 0% levande aktieägare. Så det är klart att det är väl ingen aktie som man kan rekommendera. Det är ju, ja, man ska hålla sig borta från SAS, och det har vi skrivit i länge nu sedan de gick in i chapter 11 i USA. Det rådet gäller alltjämt.
Jag flög faktiskt SAS igår och kom fram i tid, vilket var glädjande på många sätt. Om vi breddar perspektivet lite grann, priset på aktier mer allmänt, jag vet att du inte är bolagsspecifikt särskilt intresserad, priset på aktier i allmänhet, vinstestimat i synnerhet när vi går in mot en rapportperiod.
Ja, precis. Vi så att säga, vi bryr oss ju kanske mindre, om man säger så, då, om aktiepriser liksom från dag till dag basis, utan i såna här typer av perioder när det kommer till det, där man står i cykeln, så är det klart att börsen reagerar väldigt fort och väldigt kraftigt många gånger på den data som kommer ut, och framförallt till en stor del av den statistik vi ser från USA. Så att vi som sagt bryr oss kanske lite mindre om aktiepriserna, men däremot vad vi tittar efter är ju när så att säga prognoserna och vinstprognoserna från de olika, så allt från banker och olika så att säga analytiker kring marknaden, när det börjar vika av och man börjar se negativa resultat och negativa prognoser. Det har ju historiskt sett typiskt föranlett recessioner och olika typer av marknadsutfall. Så där tittar vi lite mer globalt och generellt på så att säga, vad pekar det? Snarare kanske än priserna i sig.
Mm. Ja, för vad pekar vinstestimaten? Jag tänkte ta det på pulsen lite grann inför rapportsäsongen i allmänhet och kanske kring morgondagens Ericsson-rapport i synnerhet.
Om vi börjar med Ericsson, så förväntar man sig en resultat justerat då på 3,2 miljarder. Det är en nedgång med ungefär en tredjedel jämfört med Q1 22, och det är då samma så att säga resultatriktning som Ericsson redovisade under Q4, då också resultatet minskade med en tredjedel. Och Börje Ekholm har ju då så att säga krattat rejält här att marknaden förväntar sig ett riktigt svagt resultat. Det var ju liksom det enda han pratade om egentligen på rapport, så att säga sammanställningen för Q4, och marknaden har då sänkt sina förväntningar till 3,2 miljarder. Så det, och sen så är ju då ur ett marknadsperspektiv så är ju intresset kring hur andra halvåret kommer gå då, när deras besparingsprogram med omfattande personalneddragning och annat ska liksom lyfta resultatet igen. Men det får vi väl se om han vågar sticka ut hakan där på något sätt på Ekholm. Annars så är det väldigt låga förväntningar och aktien har ju gått svagt i år också.
Kan vi nämna att Traton, Scania-ägaren, har kommit med och jag tolkar som en omvänd vinstvarning och handlas upp på grund av den. Ulf, jag tänkte att du ska få läsa på lite grann om Scania-ägarens, den följer ju förstås Volvos omvända i förra veckan. Medan du läser om detta, Uffe, så ska vi vända blickarna mot Kina och Catherine Yang. Det är mycket fokus på kinesisk BNP som kommer under natten till tisdag. Jag pratade med Catherine Yang om detta tidigare i morse och det samtalet lät så här.
So consensus is for first quarter GDP to come in around 4%. So really an indication of how the economy is recovering. We also have industrial production and retail sales. Housing has turned around or started to rebound from the month of March. You've got factory automation in terms of the cycle looking like it's bottoming. So again, these data points are just really, really key in terms of just gauging how sustainable the recovery is.
Ja, den återhämtningen verkar vara tämligen stark som jag tolkar det i Kina. En längre version av intervjun finns på di.tv. Ganska intressant resonemang, dels kring G7-mötet i Japan som håller på idag och dels kring vilka sektorer man kanske ska titta på om man investerar i Kina. Jag vet inte hur privata marknader, hur välutvecklade de är i Kina och emerging markets nivå. Ni har miljö, ni har väl ett ganska nordiskt fokus, va?
Ja, vi har ju ett nordiskt slash också europeiskt fokus när det kommer till så att säga våran kundbas och de samarbetspartner som vi har. Däremot så när vi tittar på investeringsmarknaden så är den ju mer global, säger man. Men jag skulle säga att framförallt när jag säger global så innebär väl det kanske USA och Europa när det kommer till de investeringsområden, även om såklart Asien och Kina har en givetvis utvecklad marknad för onoterad investering. Men där agerar inte vi så att säga primärt.
Om vi återvänder till den mer övergripande makromiljön. Du sa en sak tidigare i programmet som jag har funderat lite på. Att situationen är annorlunda idag eftersom räntorna sänks. Nu ska vi säga finanskrisen så sänkte man räntor för att stimulera ekonomin. Fokus idag ligger ju snarare på inflationsbekämpning så att vi har en unik dynamik.
Precis. Min poäng var egentligen att som vi alla, säkert nu inte alla, men många av oss kommer ihåg under finanskrisen så var ju Riksbanken och kanske framförallt då i USA och Fed väldigt snabba och väldigt aggressiva med att sänka räntorna snabbt för att stimulera ekonomin och tillväxten. Och det har också gjort att räntelägen har varit låg under en lång period som resultat av den politiken som så att säga initierades under finanskrisen. Så det som vi ser nu när vi tittar på marknaden är ju att enkelt sagt så är det ju en väldigt annorlunda situation idag. Därför att givet den inflationsbild som vi har vi ett resultat där räntorna har gått upp ganska rejält för att stoppa den utvecklingen och försöka vrida det neråt igen. Vi ligger på en nivå där i USA och lite så att säga lägre i Europa när kommer till räntenivåer. Frågan är ju så att säga, räcker det att ligga på dagens så att säga nivåer kanske plus så att säga 50 punkter, 25 punkter beroende på. För att se inflationen faktiskt börja så att säga, trenda neråt igen och lägga sig på en så att säga, långsiktig, mer stabil, kanske runt 2%-nivån igen. Men poängen här är ju att, så att säga, fokus är ju väldigt mycket på just inflationen och lite mindre på så att säga, de effekter som blir i arbetsmarknaden och arbetslösheten och så vidare. Och det är ju till viss del så, givet att vi har en stabilare situation just nu än vad klart vi hade under finanskrisen som är väldigt annorlunda. Så när vi tittar på det så förbereder vi oss och tänker oss ett ränteläge som där vi kommer ha höga räntor en ganska lång period. Inflationen kommer vara med oss under en lång tid framöver. Vi kommer inte bara snabbt se räntor komma ner och inflationen gå tillbaka hur den var. Och där så letar vi efter investeringsstrategier i den privata marknaden som faktiskt
som passar och funkar
passar
bättre.
Och tittar på att det är liksom den märkligheten vi har nu. Till skillnad från så att säga.
Inte intressant. Jag vill höra mer om vilka strategier det är. Men Ulf, innan du får berätta om Traton, vad tänker du om det här resonemanget? Många inflationskomponenter har ju kommit ner och kommit ner ganska kraftigt. Frågan är om de kommer ner ända till 2% eller om de ligger kvar på en för hög nivå framåt. Några tankar apropå det här inflationsresonemanget?
Ja, men inflationen kommer ju gå ner. Om man tror på marknadsekonomin så kommer den här lägre konjunkturen göra att den går ner. Absolut. Sen så tror jag det kan vara svårt att trycka ner den till de här 2%. Och eftersom det är svårt att trycka ner den till 2% så tror jag att centralbankerna kommer vara väldigt försiktiga med att börja sänka räntan. Jag tror att vi kommer ha ett litet läge som Urban Bäckström, ska vi säga 95-96 här när vi fick ner den svenska inflationen under Där, men man dröjde ganska länge med att sänka räntorna. Jag tror att man känner att man gjorde stora misstag när man inte började höja räntan redan 21 när vi fick upp inflationen. Först producentpriserna och sen kom det till KPI-priserna. Och vi hade en fantastisk tillväxt post-pandemin då. Och då tryckte vi på för mycket på alla sätt, liksom, både finanspolitiskt och penningpolitiskt. Och nu tar vi kostnaden för det då i form av en väldigt hög inflation. Jag tror inte man vill hamna i det läget igen. Jag tror att man kommer vilja ha, ska vi säga, positiva realräntor under ett tag och att man sänker först när man ser att ekonomin verkligen behöver stöd, och det kan ta en bit in i 2024. Men som sagt, världen har ju tenderat till att förändras väldigt snabbt, så en sån här analys kan ju förändras på någon månad eller så. Men jag tror att alla centralbankschefer egentligen inte vill liksom stimulera ekonomin för snabbt här, utan man vill framförallt få ner inflationen.
Jag ska förändra mitt uttalande om traten alldeles strax också, för det verkar som att vinstvarningen, eller siffrorna, kom först i fredags, men vi ser reaktionen nu på morgonen för aktien. Innan vi kommer dit, vill du kommentera Ulfs tankar innan vi byter ämne?
Ja, Ulfs tankar är väl ungefär likadana som de som jag hade, eller som vi sa. Och jag tror att vi kommer ha en tid framöver. Vi tror i nuläget att, så att säga, mitt ungefär 2024 så kommer vi ha en diskussion kring ska vi börja sänka räntor eller inte. Det vi sett, så att säga, historiskt är ju att oftast tar ju de här, så att säga, styrmekanismerna ganska lång tid att arbeta sig igenom ekonomin, när det kommer ganska mycket olika, så att säga, oförutsedda repressalier från det. Va? Så att det kommer ju vara lite grann, vi får se allt eftersom på något sätt. Va? Men jag tror att tidigare än, så att säga, tidigt 24 är nog optimistiskt, som man nu bettar på att räntorna ska ner till stor del.
Uffe, kan du ge mig en kort summering på Traton bara? Vi fick siffror som jag tolkade i fredags kväll. Vi ser reaktionen på det idag. Någon reflektion från det?
Aktiekursen är upp 3-4%. I fredags släppte då lastbilstillverkaren Traton sina preliminära siffror för Q1 23. En justerad rörelsevinst på 935 miljoner euro. En rejäl vinstökning, mer än fördubbling jämfört med Q1 22, då det landade på drygt 400 miljoner. Tar man då Sverige specifikt och Scania, så vinstökningen ännu högre där för Scania första kvartalet. 550 miljoner euro mot de gjorde drygt 200 miljoner Q1 22. Så att säga, det ställer väl lite Volvos omvända vinstvarning som chockade oss i perspektiv här, att det är bästa tid nu nästan i lastbilsektorn, där man har kunnat ta ut högre priser. Orderböckerna är välfyllda, så man kan liksom använda priskomponenten istället, samtidigt som inpriserna in i bolaget, alltså kostnadsinflationen, inte är så farlig som har varit. Så det är riktigt starkt. Traton ska komma med en uppdatering när resultatet släpps här sen för 2023. Men det är, så att säga, positiva siffror även från Traton, liksom från Volvo. Så ja, det går starkt där, och vi får se om det är från uppföljning av övriga verkstadssektorer eller om det är specifikt lastbilssektorn som går så här och hyggligt starkt som det har gjort under första kvartalet.
Det rullar på i lastbilssektorn. Alltså, vi byter perspektiv igen och går till Creades, som rapporterat idag. Ägarbolaget presenterar starka siffror och en del intressanta fonetiska utläggningar om aprils betydelse på olika språk och i olika kulturella traditioner. Jan Hedberg är med oss för att berätta om. Vi kan väl börja med rapporten och kvartalet och gå på aprils betydelse i olika länder senare.
Det låter som en klok ordning. Hej. Ja, men vi kommer ju med vår rapport i morse och vi tycker väl att det är ett okej kvartal. Vare sig liksom fantastiskt eller någon katastrof. Tittar man på siffrorna så ökar substansvärdet med 6% under kvartalet. Och det är såklart väldigt mycket bättre än förra året. Och det är också över vårt ena mål att leverera en absolut avkastning över 7,5% på årsbasis. Samtidigt är vi inte riktigt i nivå med index som ökade med 9% under samma tid. Tittar man på delarna i det så är det ju den noterade delen som ungefär 70% av vår portfölj. Den är upp 9% och är i linje med index, och det är väl framförallt Avanza som har bidragit där. Och tittar man på onoterade sidan så är den som helhet plus minus noll i kvartalet. Och det är väl en negativ påverkan från Instabil som vi har tagit ner med 14%. Och sen balanseras det upp av att två andra bolag går ganska starkt just nu, både Sikkerapp och Inet. Och nettot av det där och lite annat blir noll då.
Vi har pratat om, eller jag har nämnt kort bud på ett bolag som heter SignUp Software. Om jag inte ser fel i Holdings så är ni fjärde största ägare i det bolaget. Har du någon reflektion kring detta?
Ja, men det stämmer, och vi fick ju det här nu på morgonen också, så vi håller väl på och bilda oss. Vår uppfattning är väl rätt sak att säga. Sen är det klart allt annat lika, det är ju roligare att folk gillar våra bolag än tvärtom. Men vi ska titta på det och återkommer.
Rapporten om avtal om försäljning av innehaven i Bright Sunday och Hedvig, alltså försäkringsbolaget, om jag inte fel ut det här, som tillför bolaget 76 miljoner kronor. Har du någon reflektion kring dels varför de här affärerna gjordes, dels möjligheten att sälja onoterade innehav i den här miljön?
Ja, men det är ju två innehav som är lite mindre och som gjordes också vid en tid när vi som firma var rätt mycket mindre. Så de ligger ju i vår substansredovisning under den här delen som heter mindre onoterade innehav. Och vi har varit med ganska många år i båda bolagen, och det är väl mer en slump än något annat än att båda de här diskussionerna gick i mål nu. Men generellt på frågan, alltså det är, tycker jag, en ganska aktiv och välfungerande marknad på onoterade sidan, både för lite större bolag och även lite mindre som till exempel Bright Sunday och Hedvig då.
Till den noterade sidan då, Avanza är ju huvudsteken. Man står inför ett vd-skifte. Har du några tankar kring det och kring Avanzas kurs framåt?
Ja, tanken är väl att Rickard har gjort ett fantastiskt jobb och jobbat väldigt hårt under sex år ungefär. Så jag förstår hans tankar och att han med tiden vill gå in i en då kanske mindre operativ roll. Sen tycker jag det är väldigt bra att det görs i god ordning och med lång framförhållning, och det är inte någonting som händer imorgon, utan det är ju ett drygt år eller 15 månader som vi har på oss. Sen är det ett arbete som börjar nu givetvis, och det finns stort intresse och det finns väl alla anledning att både tro och hoppas att det kommer att bli bra. När det gäller kursen framåt så blir ju Avanza är ju på ett sätt ett stort bolag, samtidigt om man tittar i relation till totalmarknaden så tycker jag att det är förvånande att vi inte är ännu större om man jämför liksom styrkan i erbjudandet jämfört med andra alternativ på sparmarknaden. Så det finns väldigt mycket mer tillväxt att ta inom det som vi gör idag.
Avslutningsvis då, du skriver om april på olika språk i ditt vd-ord. En slutsats är väl att det är en osäker och svår förutsägbar månad?
Ja, jag tycker verkligen det. På de här tre månaderna som har gått och även med det vi vet om april så är det lite tidigt tycker jag att säga om det finns någon tydlig tendens. Och det finns ju ett antal stora osäkerhetsfaktorer. Ni var inne på ränta, inflation. Det finns ju de geopolitiska stora frågorna med framförallt Ukraina. Och kanske, ja, det finns ett antal faktorer som kan gå åt flera olika håll. Så att vi bara noterar att vi har börjat året okej. Men det har inga större växlar på vad det betyder för resten.
Jan Hedberg, stort tack för att du var med. Nu fick ni att tittare kan alltså bege sig till Creades hemsida och rapport för djupare diskussion kring aprils budskap och betydelse. Jag tänkte att vi kunde prata lite om värdering på onoterat versus noterat. Här låter det som att det finns en fungerande transaktionsmiljö också utanför börsen. Min uppfattning har väl varit att det kanske har varit svårt i den här omställningstiden vi har levt i. Jan Hedberg verkar inte riktigt dela den bilden.
Nej, det vad gäller värderingen så att säga på onoterat och på private equity tillgångar eller företag i allmänhet som inte är noterade på börsen, så är det klart att det finns ju inte daglig likviditet på det sättet. Det är inte daglig prissättning som det är på börsen och allt vad det innebär när det kommer till volatilitet och utveckling, utan det handlar ju mer om att så att säga titta per kvartal. Jämföra med marknaden, det vill säga den prissättning som finns att tillgå i aktiemarknaden, och sen triangulera mellan de olika värderingsinstrumenten och sen komma till en fair value av vad man tycker portföljen är värd och i detta så kommer såklart aktiemarknadsprissättningen in i ekvationen också.
Min bild är också att värderingar inte har kommit ner i private equity-portföljer generellt. Det är ju lite svårt att se hur de värderar själva, men när man tittar på externa bedömningar så förvånas jag över att där verkar nedjusteringarna inte gå lika fort som på börsen.
Nej, de går ju inte lika fort, absolut, det stämmer. Och det är som sagt att det blir ju lite av ett tekniskt läge givet att det kommer varje kvartal som de här, så att säga, värderingarna genomförs. Och när de väl genomförs så tittar man på, som sagt, många olika faktorer. Och därav kan ju börsen ganska snabbt gå upp och ner. Och om man tittar, så att säga, över tid eller om man tittar på genomsnitt så kommer man nog generellt sett närmare vad, så att säga, typiska private equity-värderingar tenderar att och landar runt. Så det är egentligen den volatiliteten där som inte riktigt kommer in på samma sätt i de privata värderingarna.
Ska man vara orolig för att det inte har värderats ner tillräckligt och att man har liksom en upparbetad förlust i många? Jag förstår att det här inte påverkar er som går in nu, men ur ett private equity-perspektiv eller riskkapitalperspektiv mer övergripande?
Jag tror att det är ganska svårt att säga så på generell basis, utan det är väl som med alla tillgångar som inte handlas dagligen, så är det ju såklart att det krävs jobb och sätta liksom sättas in i värderingen. Så att jag tror att man får hålla isär, så att säga, å ena sidan en portfölj med olika tillgångar i som är värderade, och å andra sidan en enstaka aktie eller marknadsindex som går upp och ner, och beroende på när det jämförs så kan det vara bra eller dåligt. Men därmed sagt så finns det ju en väldigt djup marknad nu för tiden. Det är en marknad som har utvecklats enormt de senaste 10 åren i den så kallade andrahandsmarknaden för just private equity-fonder, där den här exakta aspekten kommer in, det vill säga sätta priser på de portföljer som existerar. Så att den marknaden just nu är ju allt mer aktiv och allt mer fungerande.
Aktiv är ju också Stockholmsbörsen. Jag tänkte gå tillbaka till Studio 2 och Emilie Lundgren för en liten uppdatering över utvecklingen där.
Och så här en 25 minuter in ungefär i handen så ser det ganska liknande ut då, förutom att vi noterade, eller som ni också noterade, att Traton alltså har kommit med någon form av omvänd vinstvarning för det första kvartalet och upp då 3,5% på den nyheten. Volvo steg ju så mycket, AB Volvo alltså steg ju så mycket förra veckan på sin omvända vinstvarning, så den rör sig inte alls lika mycket. I OMX30 istället Electrolux som sticker ut. Jag har inte sett någon specifik nyhet som driver det, kanske lite risk on. Därefter Geting är upp 1,5%. Swedbank ligger i botten tillsammans med Kinnevik, men det är ganska små rörelser på nedsidan, 0,5% snarare. Så att det är muntrare idag än vad det är bistert, med andra ord. TF Bank stiger runt 3% på sin rapport, Creades lika mycket. Kanske då, som ni var inne på med vd, eftersom att portföljbolaget Signup har då fått ett bud på sig med en premie på ungefär 40%, det är också där kursen handlas. Budet är på 104 kronor per aktie, här står det 105, så att det är viss uppsida till och med. Saab stiger på sin höjda riktkurs från Danske upp till 735 kronor. Där finns det ganska mycket kvar med tanke på att den ligger på 642 nu, men upp 3% i alla fall för Saab. Och så Rovio som hade en premie på 18-19%, handlas strax under budnivån, 9,25 är budnivån. Euro alltså, 9,16 handlas den på nu. Budet på Oponor som alltså har en premie på nästan 50% från ett belgiskt bolag, icke-bindande står det också. Den är handelsstoppad, det är därför den inte har kommit igång här på Helsingforsbörsen. Varför vet jag dock inte, det kanske Ulf har bättre koll på. Annars Ulfs rekommendation av Surgical Science driver upp kursen en 4% och så SAS då som inte tar del av sitt andra ben av nödlånet från en amerikansk investerare, upp nästan 30% på den nyheten, vilket betyder att man nu kostar 29 öre per aktie. Annars utanför just börsen så har ju regeringen lagt fram sin vårbudget, ska lägga fram sin vårbudget och debattera den under dagen. Värt att notera därifrån är väl att man spår ett BNP-fall på 1% det här året, plus då istället 1,2% nästa år och så inflation på 8,8% i år för att falla till 3,6% nästa år. Vilket också är lite mer än säger Riksbankens prognoser med flera i marknaden. Amerikanska terminerna är ganska lugna inför start där om ganska många timmar. Men uppåt ser det ut att bli även där, med andra ord. Och börsen har parkerat sig nära nog runt 0,4%, Gabriel.
Stort tack, Emelie. Intressant utveckling på börsen. Uffe, dina tankar om handeln idag och kring samtalet vi hade med Creades tidigare?
Om vi tar Emelies fråga här kring varför inte man handlar upp och nå, så har jag ingen information. Det är klart att det kan ju uppfattas som ett fientligt bud, och då vill man ju gärna veta vad Oponors styrelse säger om det här innan man öppnar upp handeln, för det är ju helt avgörande hur aktiekursen kommer, kommer utvecklas, och man kanske väntar på något slags sånt innan man kör igång handeln där. Skulle jag tro. Och tar vi Creades så gynnas ju de av det här budet på sign-up, men inte 3% på Creades-aktien, utan sign-up uppvärderingen är väl ungefär, ja, det är inte ens 1% på Creades, så det är någonting annat som driver upp värdet på den idag då. Det är ju ett investmentbolag som värderas med en ganska rejäl premie, så kanske lite märkligt att man handlar upp det, men det var ju en optimistisk och gladlynt vd i sitt vd-ord som du pratade om där, Gabriel, så det kanske är det som gör att det blir lite bättre känsla för aktien.
På bättre känsla, du har ju skrivit om Surgical Science också, ett Sahlgrenska Göteborgs sprunget bolag väl, som har varit håsat och fallit lite grann i glömska. Beskriver jag det rätt nu?
Ja, det kan man säga. Det är lite, jag tycker det är lite underskrivet hos oss. Det har varit en sån här riktig snackisaktie bland lite mindre investerare, aktiva privatinvesterare de senaste åren. Men nu har den halverats i värde. Ett jätteintressant bolag, sprunget ur Sahlgrenska, och en kirurg där som heter Anders Hyltander som startade en mjukvara, kan man väl säga, för att man skulle utbilda kirurger, så att säga, datautbilda dem virtuellt. Och sen så har man gått vidare med ett antal förvärv i Israel och USA och sådär. Så nu har man två ben, en då utbildningsdel för kirurger, och sen så har man en mjukvara som används i operationsrobotar. Och det är ju en tillväxtbransch, växer 20% om året egentligen. Titthålskirurgi ingår ju lite i den, men man kan tänka sig att man liksom kommer gå vidare och göra ännu mer robotiserad kirurgi. Eller det sker redan idag för övrigt. Och aktien tycker jag, den har ju varit väldigt högt värderad och är fortfarande högt värderad. Men till P30 och en strukturell tillväxt i en bransch och en stark global ställning, så tycker jag det är värt att plocka upp den där nu när den är halverad på senaste 18 månaderna.
Mm, och det verkar ett råd som många verkar ha hörsammat eftersom aktien handlas upp idag. Ulf, kan vi tillägga att vi väntar, vi tänkte avsluta programmet med en intervju med Rovios ordförande som ansluter alldeles strax. Men i den här onoterade miljön då, hur stor är onoterat sett till den noterade världen till att börja med?
Ja, om man tänker så att säga alla investerbara tillgångar så att säga där ute, så kan man väl enkelt säga att det som är listat eller som finns på aktiemarknaden, publika marknaden, är en ganska bra bit under 10%. Så att det är ju en väldigt stor del som ligger i den privata marknaden när det kommer till.
Och det kan man ju förstå att en liten del av världen är börsnoterad. Det har ändå haft känslan, magkänslan under de heta åren var ju att väldigt mycket kom till börsen. Mm. Väldigt mycket kom till börsen, kanske lite för tidigt. Att bolagen kommer till marknaden i en allt yngre fas. Mm. Håller du med om den beskrivningen?
Jag skulle säga att det är nog faktiskt tvärtom. Även om man kanske upplever det på det sättet, för vissa saker noteras, vissa saker kanske börsintroduceras. Men tittar man senaste 10-15 åren så är det en ganska stor, stark global trend att företag har hållits privata allt längre. Det har gått ungefär i snitt från någonstans mellan 8-12 år per företags liv så att säga, innan man introduceras på börsen.
Är det för att det finns så många riskkapitalistägare där ute som håller dem utanför börsen?
Ja, det var många olika anledningar skulle jag säga. Börsen kommer ju med en del komplikationer också när det kommer till press på bolag till olika saker. Och så att säga, ägarna i slutändan är de som avgör, de som sitter på så att säga bolagen privat. Men enkelt sagt kan man väl säga det att det har inneburit då att mycket av den så att säga tillväxtutveckling som historiskt sett har skett på börsen äger idag faktiskt rum i den privata marknaden.
I Sverige har vi ju väldigt många så kallade konglomeratbyggare, Lagercrantz och Lifco, som är ute och trålar Storskogen för den delen, som köper mycket onoterat för att inte förändra så mycket utan att behålla dem. Det är en ganska svensk företeelse vad jag förstår. Påverkar den prissättning för onoterat? Har det någon effekt på dynamiken på de marknader du fiskar i?
Ja, jag tror att det är väl kanske mer ett case av många så att säga om man tittar globalt. Det finns ju ändå ungefär 33 000 fonder bara inom private equity mer eller mindre globalt så att säga. Så att det är ju så att säga, för att någonting ska få en så att säga marknadspåverkan, så får det vara ganska stor trend och inte bara så att säga inom vissa regioner.
Vilka möjligheter ser du just nu då om du tittar på marknaden idag?
Ja, det är, man kan ju uppenbarligen så att säga notera att givet vad, hur det har gått för aktiemarknaden just nu och hur finansieringssidan ser ut från banker och så vidare, så är ju så, den så kallade IPO-window just nu är ju mer eller mindre closed. Det vill säga att när det kommer till nyintroduceringar på börsen just nu, det är inte en uppenbar så att säga situation att det är lämpligt för många så att säga som tittar på att sälja sina bolag. Vilket innebär ju då att många bolag kommer hållas så att säga privat ännu längre till toppen på den trenden som jag redan då förklarade. Men det är ju en så att säga uppenbar sak som vi ser att det finns mer att tillgå. Men det är väl egentligen tre huvudstrategier, så att säga trender som vi ser just nu som vi tycker är superintressanta. Det har skrivits ganska mycket och rätt mycket fokus har varit på så att säga techbolagen och framförallt kanske de stora techbolagen i USA och så vidare. Det har funnits mycket tillgång till kapital inom just så att säga startup, VC, growth för att driva på techbolagen. Det har gjort att de har byggt ganska stora organisationer. De har drivit på en börsintroducerats många utav dem. Men också att de har nu levt under en period där covid har så att säga snabbat på ganska mycket av den tillväxten som annars kanske inte hade tagit samma fart. Så har man kanske överbyggt sina organisationer och mycket av de uppsägningsvågorna som vi har sett, bland annat i svenska techbolag men även i amerikanska och i så att säga europeiska, är ett resultat av det. Vad vi ser där, däremot som är oerhört intressant är ju att på VC-marknaden, säger startup av nya bolag, så är det väldigt många som kommer ur de här bolagen som är oerhört kompetenta, jätteduktiga entreprenörer och vill sätta igång egna nya bolag som ett resultat av den träning som de har haft. Och där finns ju dessutom mycket finansiering och där tittar vi väldigt och mycket och noga och vi är ganska övertygade om att om vi står här om 5-10 år så är det mycket av de bolagen som skapas just nu som vi kommer kanske kunna stå här och prata om. Så det är ju en oerhört intressant aspekt att kunna gå in i den här VC-marknaden och vara med många av de här nyskapande bolagen som startas nu.
Rätt läge just nu alltså att investera i unga onoterade bolag och i företag som jobbar med finansieringslösningar åt dem.
Precis, så det tror vi absolut och det så tar vi oss inte då. Min poäng nummer två, vilket är den privata kreditmarknaden. Vi har ju pratat lite om det tidigare i inslagen idag. Men givet allting som händer i världen just nu med räntelägena, med bankernas olika typer av så att säga, förändringar i affärsplanerna så skapas ju en enorm så att säga, möjlighet för just private credit som det heter att kliva in där bankerna går tillbaka och så att säga, ta en del av den verksamheten. Så där tittar vi oerhört noga på just vilka strategier är intressanta och hur kan man komma åt intressanta så att säga.
Och de här är ofta i fondstrukturer. Det
precis,
finns
det är ofta, fonder, precis, helt för att mycket där handlar om att man vill kunna ha en diversifierad portfölj, men man kanske inte går in med just ett specifikt kreditexponering, utan det här är ju en diversifieringsdel som är viktig också i allt detta. Och till sist men inte minst då, som jag också nämnde lite grann tidigare, är då andrahandsmarknaden för private equity-fonder och growth-fonder. Det som har hänt och som händer typiskt sett när aktiemarknaden går ner i pris som ganska snabbt som den har gjort nu är ju att många som arbetar med så kallade allokeringsmodeller där man vill ha x procent av olika tillgångsslag. Om någonting snabbt rasar i värde och det andra som du sa innan kanske tar lite längre tid att prissättas om alternativt inte har riktigt samma volatilitet eller prisdropp. Då behöver man så att säga stuva om i portföljen och det innebär att det är det som vi ser just nu, att det finns väldigt mycket tryck på att försöka sälja sina positioner som man har i olika typer av fonder. Vilket gör att om man vet hur man agerar på den här då andrahandsmarknaden så kan man väldigt snabbt just nu bygga en oerhört intressant portfölj med en exponering mot olika typer av så att säga, strategier till bra priser. Och det tittar vi på nu.
Jätteintressant. Vi ska ha en avslutande fråga kvar, men vi ska vända oss tillbaka mot Angry Birds och Rovio, vars styrelseordförande Kim Ignatius är med på telefon. Kim, thank you for joining us. Tell me about this bid and your thoughts about it.
Sorry, can you repeat the question?
Just tell me about the offer and what your thoughts are about it.
Well, Sega announcing the recommended cash offer is a result of a strategy review process that the company started when we were approached by a third party with an unbinding indication of an offer. And we have been communicated to the market that we were looking into alternative options and this is the result of the review process and we are very pleased with the outcome, and as stated in the release, the board is unanimously supporting this transaction. So this would be at an offer price of $9.25 per share, which is over 60%, around 63% premium compared to the share price during the time of the indication from the third party. So the board is recommending this transaction to its shareholders.
Is the board happy because the price is higher only, or is there something structurally in this buyer as being better than the earlier option?
Well, let's put it that way, that the board's fiduciary duty is really to look into all the shareholders' interest and really focus on the value being offered and the deal certainty. But in addition to this, the offerer is the party which we feel that would be a good match with Rovio, both having real strong brands, good experience in the market, but kind of skills that would complement each other. Rovio is very strong on the mobile gaming part, and then Sega on the PC and console side. So even though this is not the kind of most important thing from the board's perspective when evaluating the deals, it is a big plus in this transaction.
Isn't it sad that we're losing a funky and innovative tech company from the Nordic Stock Exchange? Is it just me that harboring some emotions here? What are your thoughts on Rovio as a standalone business?
Yeah, of course, there's always emotions involved in these type of arrangements, but I think we also need to look into the possibilities for Rovio as a company and the Rovians as employees to prosper and grow when going to the future. And I personally really feel that this match would be good for the company itself and for the brands. Also, Sega has iconic brands which they take good care of, and I believe that would happen with the Angry Birds brand too. So this, in my view, would be a good home for the Rovians.
Kimi Natsios, thank you for joining us this morning on short notice, and good luck with the rest of finishing this exciting, hopefully new deal. Ulf, dels undrar om du har några tillägg i Rovio-diskussionen. Dels har det kommit medieuppgifter om en affär för Volvo som jag tänkte att du kunde berätta lite kort om.
Tar vi Rovio då, så verkar det vara en done deal det här. Att de som var inne i januari och att bud inte är aktuella. Man har inte så mycket att säga, det är mest, inte så mycket svenska ägare, men Didner & Gerge är största svenska ägare. De har 200 miljoner kronor investerat i Rovio ungefär, så det är väl roligt för deras ganska pressade fondandelsägare. Det är väl det man kan säga kring Rovio då. Tar vi Volvo här, så är det nyheten i medieuppgifter att de ska ha sålt 1200 elbussar i Kanada. Och det är ju, så att säga, bussmarknaden är ju enklare att elektrifiera, för man kör oftast inte så långt, utan man kan liksom ladda dem på. De går liksom runt och inte bort, långt bort någonstans. Så det är naturligt att elbussar liksom växer snabbare. Sen förstår jag inte riktigt. Det står här att det handlar om 16 miljarder kronor, vilket skulle vara en jätteorder. Men det skulle ju bli 13-14 miljoner kronor per elbuss. Och de priserna har jag inte sett tidigare på bussar. Så man får väl kanske liksom se vad som... Man får granska det där lite mer, tycker jag. Det är väl det att säga om Volvos elbussar.
Ja, vi får kanske återkomma till den frågan. Jag ska säga stort tack också till Ulf Pettersson innan jag låter Oskar gå härifrån. Jag pratar mycket om konjunktur och lite utblickar, inflationstryck. Den här typen av onoterade investeringar under en lång cykel är bättre än aktier, det är vi överens om. Tycker du inte att avgifterna är höga och att det skaver, och har du någon reflektion avslutningsmässigt om vi ändå är på väg i en lågkonjunktur? Om vi nu får, finansministern pratade om en BNP-nedgång här i Sverige, finns det en konjunkturoro som man ska ta i beaktande här, eller tycker du alltid att man ska ha det här som en krydda i portföljen?
Ja, nej, visst. Så första poängen som du säger stämmer, och när man pratar om att private equity exempelvis har, så att säga, levererat bättre avkastning de senaste 20 åren, vilken cykel eller ränteläge man tittar i, så stämmer det även nett av avgifter. Så att det pratas ibland om att private equity har högre avgifter. sanning med modifikation. Det är inte jättestor skillnad när man tittar på det och man jämför faktisk same avkastning, det vill säga runt 8%, 15%, 25% och vad nettot blir på publika aktiefonder och på private equity. Så att det är inte jättestor skillnad, och net för de som investerar i private equity så är det oftast en bättre avkastning. Andra poängen
var konjunkturnedgång.
Just det.
Ändå en krydda. Kan man kort reflektion?
Ja, nej, men som sagt, vi ser ju som att, som du sa innan, som vi pratat om, är ju att typiskt sett bästa tiden att göra affärer är när alla är oroliga. Och vi håller ju sagt med om detta. Och vi ser ju nu väldigt många bra anledningar att gå in just i onoterade olika typer av investeringsstrategier. Vår syn är ju att har du kapital som du kan vara lite långsiktig med. Det kan ju också vara så att man behöver köpa någonting. Man behöver kanske få en viss utdelning från sina investeringar. Då får man ta hänsyn till det. Men kan man ta och sätta undan en del som man kan vara riktigt långsiktig med och tänka ett annorlunda på, så är det absolut värt att utforska det. Vi tycker man ska ha aktier, räntepapper. Det finns faktiskt ränta på sparkontot nu för tiden, vilket är också intressant i vissa lägen. Men vi brukar förespråka att någonstans mellan 20-30% av sitt långsiktiga kapital som man råder att sätta undan ska man i alla fall fundera på och utforska möjligheterna som finns inom de privata marknaderna och de strategier som kanske passar för att nå ens olika investeringsmål som man har.
Stort tack, Oskar von Reis, grundare och vd för ROIC, ROIC med ett Y alltså. Gabriel Mellqvist heter jag, tillsammans med Uffe och gänget i kontrollrummet så tackar vi för oss. Häng med oss igen imorgon, samma tid, samma kanal och förstås i Börskoll klockan 14. Lycka till denna måndag.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.